Vi är stolta över att berätta att vi numera gör denna podd tillsammans med Nextory. Erik, kan inte du berätta för våra lyssnare om vad Nextory är för någonting?
Det gör jag hemskt gärna. Nextory är kort och gott en streamingtjänst för böcker och magasin. Personerna bakom Nextory har sina rötter i Syrien där de bevittnade hur diktaturen begränsade tillgången på böcker. När de sen kom till Sverige blev det deras kall att göra böcker tillgängliga för alla. För en månatlig avgift får man alltså tillgång till en väldigt stor mängd e-böcker, ljudböcker och magasin. Allt digitalt. Smart, va?
Verkligen. Du och jag har ju någonting gemensamt och det är ju att vi älskar deckare. Så vad är det du läser just nu?
Just nu läser jag Keplers Lazarus som är en av böckerna i serien om polisen Jona Linna. Jag ligger faktiskt några böcker efter i den serien så det passar perfekt att ta ikapp med Nextory eftersom jag då inte behöver köpa alla böcker. Men du har istället hittat det perfekta sättet att somna på kvällarna, eller hur?
Yes, jag har kommit på den briljanta idén att lyssna på Sagan om ringen, Lord of the Rings, som ljudbok. Det är det sista jag gör innan jag somnar. För det är en perfekt bok för det syftet. Tempot, berättarrösten, det är ju som att ta ett sömnpiller mer eller mindre. Mycket bättre än att stirra i telefonen och framförallt att bråka med folk på Twitter.
Det är det verkligen. Och vill man som lyssnare stötta podden och ge oss möjlighet att steppa upp i vår bevakning av Malmö FF, ja, då ska man signa upp sig för 6 veckor gratis genom vår kampanjsida som ligger på våra sociala medier. Det kostar ingenting att prova och du kan avsluta prenumerationen precis när du vill.
Ja, kanonerbjudande helt enkelt. Så stort tack till Nextory för att ni är med och hjälper podden att utvecklas ytterligare. Ja, det är bra Sebastian att du värmer upp, för det här är ur ljusbara ögon. Äntligen tillbaka med ett purfärskt avsnitt. Det är måndag och klockan är så mycket som 17:17. Idag är dessutom de tre musketörerna tillbaka. Varmt välkomna killar.
Tackar, tackar,
tackar.
De tre musketörerna syftar, ja det är jättehärligt att vara att alla är tillbaka. Jag syftade på de tre musketörerna, men vi saknar ju en D'Artagnan. Och för er som inte vet så var det ju Alexandre Dumas som skrev den här boken med de tre musketörerna i Frankrike. Och på tal om det så har jag faktiskt ganska en intressant anekdot om just Alexandre Dumas. Får jag inleda med det? Det var ju så att Alexandre Dumas var ju polare, superpolare med Victor Hugo. Och för er som inte vet vem Victor Hugo är så skrev han ju Notre Dame, eller förlåt, inte Notre Dame, han skrev ju om ringaren i Notre Dame och han skrev även boken Les Misérables som den här jättekända musikalen är baserad på, om Jean Valjean. Och just Victor Hugo.
Den med Måns Rasmusson.
Ja, nya lyssnare kommer vara så här, vad fan är det? Men i alla fall, de här var ju ganska bra polare då, Victor Hugo och Alexandre Dumas. Och på den här tiden i Frankrike så var det ju ganska liberalt med droger. Så då kunde de sitta ner i en källare tillsammans, det här är helt sant, sitta ner och röka hasch. Samtidigt som de diskuterade livets olika vägar efter revolutionens tid i Frankrike.
Och därifrån kom uppenbarligen inspirationen för böckerna.
Jag kan tänka mig att du gjorde det i alla fall. Det måste ju vara någonting.
För kreativiteten.
Jag bara funderar på hur man tänker så här. Jag ska skriva om en person som är en ringare och det, han ska vara uppe i Notre Dame. Jag tror visserligen ska det sägas att det är en sägen om inte jag är helt fel på det. Det är ju liksom någon form av skräckgrej historia från början. En annan grej med Victor Hugo också som är sjukt rolig som jag fick lära mig idag faktiskt. Var att när han fick så här skrivkramp så hade han en väldigt etablerad plan på hur man skulle bli av med detta. För vi alla har ju känt skrivkram någon gång. Men han hade ju tjänare, va? Och han sa till sina tjänare, ta av mig kläderna och lås in dem någonstans där de inte kan vara. Och lås in mig här i det här rummet där jag bara får sitta helt naken med penna och papper. Så må vara han tvungen att skriva helt enkelt för att komma ut. Det behöver inte vara 100% sant, men det finns någon sägen kring det här, Victor Hugo.
Ja, spännande. Och vet du var man kan hitta de här böckerna någonstans?
Nej.
På Nextory självklart. Finns alltså både som ljudbok och som läsbok. Och som någon form av Disney-version. Så ni vet ju om att vi har samarbete Nextory. Och att man får 6 veckor gratis om man skriver upp sig med vår kampanjkod som hittar på vår Twitter-sida.
Ja, det var en väldigt bra... Vilken fin radioövergång.
Ja, jag är otroligt nöjd med den faktiskt.
Kan du försöka få in en form av övergång till fotbollen?
Ja, vad ska vi hitta? Kan det finnas, det måste finnas något fotbollsrelaterat också på den här.
Jo, vi pratar om Victor Hugo, men det finns ju fler Hugo i MFF, nämligen Hugo Bolin som spelade i Degerfors, som dessvärre inte gick så bra för. Och på tal om Hugo Bolin, MFF. Det är ju så att i dagens program så ska vi inte prata om kulturnytt, utan vi ska gå igenom egentligen de här matcherna som har varit under helgen, där damerna spelade mot SC Rosengård i något form av B-derby, får man väl kalla det. Sen vann ju herrarna mot Varberg, hör och häpna, med hela 5-0 igår. Och sen ska vi prata lite om skadenytt och nästkommande möten. Så det är egentligen vårt program för idag. Bra så. Damernas match mot FC Rosengårds B-lag, får vi ju förmoda, där man vann med hela 9-0. Målskyttarna var Gunnarsson, Holm, Meluk gånger 3, Rolfsson gånger 2, Heide och Kander. Det är ju en, enligt MFF skrev de, en förkrossande seger. Och jag funderade på, kan man verkligen skriva förkrossande seger?
Ja, jag förknippar förkrossande med något negativt, men det var väl en kross åtminstone. Det får man säga, 9-0 mot FC Rosengård heter de. Ja, de heter det B-laget. Det är en maktdemonstration, får man säga.
Så är det ju onekligen när det gäller just förkrossande, så jag förknippar det i alla fall med att någonting är motgång eller någon form av katastrofal, ett förkrossande nederlag oftast liksom, brukar man ju säga. Så att jag är lite så här, jag tycker jäkligt petigt att gå in på MFFs kommunikationsavdelning
till MFFs kommunikationsavdelning att
jag tycker det måste vara grundläggande för en person som skriver på MFFs hemsida att det kan ju inte heta förkrossande seger. Det kan vara, alltså det kan vara en kross. Det kan vara en storslagen seger, men förkrossande seger. Alltså då, antingen så pikar man FC Rosengård åt helvete, eller så kan man helt enkelt inte grundläggande svensk grammatik. I alla fall, inför matchen så ska det sägas att jag tyckte jag läste en väldigt fin intervju med Madeleine Heide som gjorde mål den här matchen, och hon har ju gjort 100 matcher för Malmö FF nu då. Och i den här intervjun så med, eller från MFFs egen kommunikationssida, så pratar de lite om hur det känns och sådär. Men jag tycker inledningen var så himla bra. Det står så här: Madeleine Heides favorittröja ligger i tvättkorgen. En mörkblå t-shirt med vit text över bröstet. Flabben. Det var väldigt fint skrivet, och framförallt väldigt målande för någon form av malmöitisk attityd liksom. Hon själv, och jag citerar nu, säger: jag älskar min flabben tröja, jag skulle vilja ha på den hela tiden, men nu måste den tvättas. Så att, jag tycker det är kul.
Det låter som att den har varit på ett par dagar i rad kanske. Ja, fina supporterhuset prylar.
Ja, de imponerar ju varenda gång faktiskt. Jag lyssnar inte på direkt så mycket poddar, men de har ju en podd, om man ska marknadsföra den lite, som heter är från supporterhuset, som är, jag tycker den är väldigt bra. Den lyfter upp saker och ting som inte vi gör. Det kan handla om ett, vad innebär det att vara supporter? I och för sig, det har vi ju lyft upp, men de gör det utifrån Nej, men de har gjort det utifrån ett väldigt intressant perspektiv. Så att in och lyssna på den, för jag tyckte den var väldigt bra. Det är också ganska unga personer som driver den. Och det är härligt. Det är en entusiasm som en annan 30-åring inte besitter. Men i alla fall, Maxim Khalil uttalade sig om att, och snackade om att deras första halvlek är en av deras. Men ställer mig, frågan är ju så här att har man inte alltid haft matcher där det ser ut som man går igenom en serie som besegrade? Sebastian, vad tänkte du kring den här matchen?
Rent spontant så tänkte jag väl inte alla segrar lika mycket prestige och värdefulla.
Utveckla.
Nej, men jag tänker liksom, även om det kanske går segrande ur en match, så kan jag ju tycka att det är ju en känsla som är liksom en känsla som inte går att ta på riktigt. Sen är det väl lite det här ödmjuka att man kan alltid göra det bättre och liksom, vad ska man säga, man kan vinna på olika sätt, man kan, det man kallar grisa sig till en seger, eller man kan briljera från början till slut.
Ja, och det som är väldigt intressant utifrån denna matchen är att man gör väldigt mycket mål i första halvlek. Man har 1, 2, 3, 4, 5, 6 mål gör man redan i första halvlek inom loppet av 39 minuter. Tänk dig att stå på andra sidan och bara så här, jaha, vad gör vi nu?
Det är halvtidssnacket där, nu är det 0-0. Det kan vara klassikern. Nej, det är ju såklart otroligt med sån utdelning när man dessutom är klara seriesegrare sedan länge och det egentligen bara är en liksom kul grej att vinna alla matcher i serien som är så stort på spel. Så det är otroligt.
Ja. Jag funderar på vad man säger som tränare också på MFCs sida som Maxim Khalil i halvlek där. Man bara, säger man det här måste ni göra bättre liksom. Det är lite som en det här är egentligen ingen bra liknelse men det är den enda jag har. Men som tänkte jag liksom att du har som lärare en elev som är helt outstanding liksom i historia eller engelska eller svenska eller vad som helst. Och så ska man försöka hela tiden hitta saker och ting som är lite bättre. Men i grund och botten så kan det ibland lite bli överflödig information. Liksom. Att man försöker hitta någonting som behöver utvecklas eller sådär.
Ja, det blir inte trovärdigt heller om man inte varken hittar någonting.
Nej, men därmed så det får mig att fundera kring liksom typ att vad kan inte det ställa till det lite om man hela tiden vinner sig som MFF gör att man kanske inte hittar de här utvecklingspunkterna på samma sätt som man skulle gjort om de hade haft lite utmaningar?
Alltså, jag tror att de har haft liksom ett långsiktigt mål att vi ska bara gå upp, vi förbereder oss fortfarande inte för allsvenskan. Och då tror jag att det är lättare att liksom att kunna peka ut det man behöver förbättra för att man kan liksom hela tiden hänvisa till att ja, men vi är inte bra för att vi vinner division 1. Det är klart att vi ska vinna division 1. Vi har förutsättningar som inget annat lag i den här serien har. Men vi måste bli mycket, mycket, mycket bättre om vi ska gå upp i elitettan och förhoppningsvis rakt upp i allsvenskan. Så jag tror inte det är något större bekymmer just för att man har haft det fokuset. Att man ligger, man planerar liksom egentligen för en serie längre upp hela tiden.
Jag tänker bara, man får inte heller liksom vända blad som att man bara så här, nu ska vi göra någonting annat. För jag kan tänka mig att det blir lätt blir så i och med att man annonserade ju att man kommer ju söka efter en annan huvudtränare eftersom Maxim Khalil kommer vara assisterande sportchef på damsidan och så. Det kan ju lätt bli att man bara så här, nej men nu ska vi träna så här eller nu ska vi köra en sån här formation, eller?
Jag tror jag ändå att man har lärt sig lite av misstag man har begått på här sidan att liksom man behöver ha en tydligare röd tråd i föreningen och inte liksom att man från en säsong till en annan ska ha helt olika spelartyper och helt olika filosofier därför att det blir väldigt svårt att bygga ett långsiktigt trupp. Och det har vi sett på här sidan att vi köpte in en massa spelare för ett spelsystem och sen byter vi tränare och vips så ska vi inte spela så och så har vi 5 spelare som vi inte har någon användning för överhuvudtaget. Jag tror att man har lärt sig det även på damsidan, att man har bestämt sig från klubbens sida att det är så här vi ska spela den här typen av fotboll. Sen kan det finnas såklart variationer utifrån en olika tränare, men att man har en lite tydligare profil och då anställer man tränaren också utifrån den profilen. Mm. Så jag tror faktiskt inte att det är någon större risk. Sen såklart kan det ju alltid hända saker, men jag tror att man har haft en plan redan från början.
Sebastian, när får man en ny huvudtränare till damerna, tror du?
Jag tror faktiskt det är väl på gång sedan, eller det har, ska väl sägas att jag tror att sedan Maxim Khalil gick ut, eller MFF gick ut och berättade att man kommer att se efter en ny huvudtränare, då tror jag att ett arbete började. Och jag skulle inte bli förvånad om innan året är slut att man försöker ändå ha en ny tränare på plan i alla fall. För vi ska väl ändå komma ihåg att Rydström blev väl klar i december, om inte jag har fel för mig. Och därför så tror jag att MFFs damlag vill nog ha detta klart även där så tidigt som möjligt, men att gärna att det blir rätt.
Ja, det antar jag väl att de kommer väl ha någon tränare på plats ganska snart.
Och det tycker jag väl också finns... att den andra som var väl ute i någon intervju nu och sa att det inte fanns rätt mycket intresse att faktiskt träna man med för stamlag. Och de knappast behöver söka med ljus och lykta efter kandidater. Men det man ska komma ihåg är att det kan ju vara så att tränaren som man vill ha har tränat något annat lag den här säsongen. Och att man av den anledningen väntar till säsongen är slut innan man presenterar det, precis som man gjorde då med Rydström. Mm.
Det blir Kim Bergstrand och Tolle Tolberg.
Det är det.
Jag vet, ramaskri på forum och våra lyssnare går med facklor och jagar oss när de ser oss på stan.
Det är klart, det är ett steg uppåt i deras karriär såklart.
Nej, det låter jag dig tala för. Det kommer sluta med att du har Nova Rolsson som på en träning kommer brista ut. Va? Ska jag spela back? Jag vill aldrig vara ett mittback. Den här jättekända klippet med Astrid Ajdarevic när han och Kim Bergstrand går ihop var ju det jag refererade till. Men så se på det klippet, för det är fantastiskt roligt. Men har vi någonting mer vi ska säga om den här matchen, eller ska vi gå vidare till den andra förkrossande segern mot Varberg?
Ja, men det är väl som vanligt, man får slut på superlativ med damerna säsongen. Det är liksom svårt att analysera nio seger när man har vunnit alla matcher.
Bra, då går vi vidare till herrarnas seger. Målskyttare den matchen var Nanasi, självmål, och Otto Rosengren, Atali och Vecchia. Det här var en match som jag funderade noll kring inför matchen, faktiskt. För att jag kände att det här är väl en självklarhet att Malmö vinner. Men kändes det så när matchen väl satte igång, Sebastian?
Man tänkte väl någonstans att Varberg var väl klara att åka ur allsvenskan, mer eller mindre. Men sen blev jag samtidigt lite nervös när jag liksom såg att när man hade släppt startelvarna och ser att vi har inte Johan Dahlin med. Liksom rena säkerheten mellan stolparna denna säsongen. Och liksom tänkte liksom, vad händer nu? Jo, då tar man liksom och sätter in Ismael Diawara, som jag hyser liksom stor beundran för i denna matchen. Och gör det liksom med bravur, även om han inte sätts på så stora prov, så tycker jag ändå att han gör det jättebra denna matchen.
Onekligen, Erik, man kommer ju från en relativt tung match mot Kalmar FF borta, och sen så är det dags att möta Varberg. Man vinner ju den med 5-0, men hur tyckte du att matchen spelade ut sig?
Ja, det var ju lite böljande fram och tillbaka första 15-20 minuterna kanske. Men sen kändes det som att vi tog över. Och vi hade ganska lätt att ta oss fram till straffområdet. Och emellertid också in i straffområdet ibland. Jag menar något. Men vi hade väldigt svårt att komma till avslut. Och det, jag var ju inte alls orolig för målvaktspositionen. För det kändes inte som att var målvakten som skulle spela huvudrollen igår. Det var i alla fall inte min känsla på förhand. Men med Vecchia på bänken och Berg out för säsongen så har vi inte så hemskt många spelare som kommer till avslut. Det tycker jag ju har varit Narsis liksom lilla svaghet, eller om man får kalla det. Han har ju gjort 11 mål nu, så det är kanske dumt att säga det, men han har lite svårt att komma till avslut ibland. Det kände jag väl nu första halvlek, att vi kom väldigt ofta in straffområdet. Vi kom ofta, hade man ofta fina kombinationer, men vi hade oerhört svårt att komma till avslut. Och dessutom Kistelin är iskall i den delen av spelet, så var det med det som jag kände att bara lite frustration kring att vi kommer fram framförallt då med Tahali till vänster, men hade kom till förvånat få avslut i det öppna spelet. Och det fortsatte ju inte lite så även i andra halvlek, och sen när 2-0-målet kom så var det lite proppen ur, och då sätter vi dessutom in Stefano Vecchia som direkt visar att han har den där förmågan att hitta ett avslutsläge hela tiden i vilka lägen som helst, och att det här borta hörnet hittar han i sömnen. Och tycker även att Otto Rosengren är en sån spelare som han kommer lite längre bakifrån och har andra ytor att jobba med än vad kanske då Sebastian Nasi har normalt sett. Men jag tycker också att han har visat att han har lätt att komma till avslut och faktiskt pröva att skjuta.
Det blev ju 5 mål mot Varberg, och man släppte ju inte in ett enda. Det första målet kom i 35 minuten, och sen så dröjde det andra halvlek i 61 minuten, där det alltså Tahali gör ett förarbete och helt enkelt skjuter in bollen så att det blir ett självmål. Sen så gör ju Malmö FF 3 byten i en minut efter det här målet, och man byter in ny energi, och inte bara det, man byter in också en rejäl klass. Det är Otto Rosengren, Lasse Berg Jonsson och Stefano Vecchia som kommer in där med 30 minuter kvar att spela om. Och det är Otto Rosengren då som gör alltså ett pangmål efter att ha kommit in, så gör jag det 4 minuter efteråt. Och det är ju minst sagt, han har ju otroliga egenskaper som egentligen kanske mest sitter i huvudet, att efter att ha kommit in visa var skåpet ska stå och kunna utnyttja den kvaliteten han har i både fötter och i fysiska egenskaper och göra det ett sånt typ av mål. Det är ju en framtid som är ljus. Sen så gör Tahali ett fantastiskt mål som är ett förarbete av Lasse Berg Jonsson och Otto Rosengren, som kaxigt nog med sin Mjällby-attityd tunnlar en spelare med hjälp av med en pass, och sen så kommer Tahali där på högerkanten och pang sätter den i mål. Och sen så märkte man ju att Stefano Vecchia var ju väldigt sugen på att göra mål den här matchen, för att han försökte ju skjuta x antal gånger, men den gick ju inte hela vägen. Och så får han någon form av halvvolley och klämmer dit den och i det här berömda högerhörnet som han alltid sätter bollen i. Det är som du har sagt det tidigare, men han vet ju var det står, det här liksom, den här hörnet ligger liksom. Han skulle kunna skjuta där när han sover.
Sätt på honom ögonbindel, snurra honom 1000 varv från fotbollsplanen. Han kommer kunna peka exakt var det borta hörnet är. Ja. Alltså han är makadös. Men det som är riktigt snyggt med just det målet är att han på... Det känns som att han slår till bollen i samma ögonblick som den nudda marken. Så det är liksom, jag vet inte om det är en volley eller om det är en halvvolley, eller om det är mitt emellan. Och så då lyckas få den att rulla med inåtskruv in i botten här. Alltså, otroligt tekniskt nummer faktiskt. Det normala i det fallet är att man skjuter högt över eller får en riktig snedträff. Men han lyckas kontrollera ner den med bredsidan. Ja, otroligt, otroligt mål.
Men hörni, jag tänkte på det här som jag pratade om, eller nämnde lite kort. Det är ju att man gör ju faktiskt tre byten den här gången. Och det är inte ofta jag har sett MFF göra det. Och dessutom så noterade jag en specifik grej. Och det är ju att Lasse Berg Jonsson inte startade bredvid Peña denna gång. Efter mycket tjat och stök och bonk från min sida. Sebastian, såg det inte lite bättre ut när de två inte spelade med varandra?
Ja, det såg ju inte lika statiskt ut och gick ju inte i samma ytor. Men jag tror man behövde liksom se hur det kan se ut utan liksom LBJ och Peña bredvid varandra. Och det verkar ju ändå som att man fick ett helt annat spel där liksom ändå man får ut Nanasi på liksom ändå ut liksom max av Nanasi i detta.
Mm. Ja, jag tycker att det är ett, det är lite bekymmer för Rydström, för Peña tycker jag har varit en av våra genomgående bästa spelare i säsongen och har varit det sedan han kom egentligen. Och vi är så märkbart sämre utan honom. Så jag tror att liksom Rydström har väldigt svårt att peta Peña. Och då blir det lite grann att vi måste ha någon bredvid Peña som ändå kan täcka upp lite defensiv. Men då har han försökt med Lasse Berg Jonsson. Men det blir lite statiskt och de är liksom sittande mittfält där båda två, och att det saknas någon som liksom vänder upp och tar fram bollen ibland. Och då kändes det som att Rydström kanske har varit lite feg i tidigare matcher, men nu liksom insåg att mot Varberg hemma så ska vi väl ändå inte behöva två sittande mittfältare. Och Peña är den som är bäst i spelet, och så får vi helt enkelt bara sätta in en offensiv spelare till. Och hemma mot Varberg funkar ju det. Sen tror jag kanske inte att han hade gjort samma val borta mot Häcken, eller för den delen ens borta mot Norrköping. Då kan jag tänka mig att de två är tillbaka igen, för då behövs det lite mer stabilitet bakåt. Men i en sån här match så är det helt givet att det räcker om man har en sittande mittfältare, och just nu är Peña en bättre fotbollsspelare överlag. Då tycker jag ju att egentligen jag hade väl kanske helst spelat mot Rosengren, men Nasi funkar också alldeles utmärkt i den rollen.
Ja, förlåt, jag hespade medan du pratade, men det var inte för att det, jag är trött, Erik, det är bara därför. Ja, alltså det var en otroligt intressant elva man ställde upp med. Det är 3-4-3, och där på mittfältet så har du Tahali, Sergio Peña och Nanasi och Busanello framför en trebackslinje.
Så det verkligen att är en trebackslinje. Är det inte en fyrbackslinje? Men skitsamma.
Jo, men det kanske det är. Men om man leker med, det beror på hur man ser de här siffrorna och framförallt hur dynamiska MFF är i spelet, vilket de är. Men jag tycker att det blir ett mindre dynamiskt mittfält med Lasse Berg Jonsson och Peña, för jag tycker mig se att de rör sig i samma ytor. Jag tycker att det offensiva har varit lite lidande när de två har spelat tillsammans.
Ja, men det blir det, för det är två spelare som hellre slår den längre passningen än att ta en 30 meters löpning med bollen. Mm. Då blir det lite mer förutsägbart när du vet om att Peña kommer inte springa förbi mig. Han kommer passa förbi mig, men han kommer inte springa förbi mig. Mm. Och lite likadant är det med Lasse Jonsson. Och därför är det jättebra med att spela som den här Silote Rosengren, som kan göra både och. Där du faktiskt inte vet om han kommer passa förbi eller om han kommer att ta en löpning, och det blir svårt att försvara mot helt enkelt.
Verkligen. Och sen så har du Sebastian Göransson som jag tycker gör faktiskt en riktigt bra insats igår. Tar för sig mycket mer än vad jag sett tidigare. Spelar till och med sin högerfot också. Lite raljant, ursäkta. Men jag tycker han ser rivigare ut. Han ser mer att vilja ta plats och vilja visa. Och han har ju en enastående vänsterfot. Alltså herregud, han skulle kunna pricka en ärta liksom från 50 meter med den foten. Det är få spelare sett med en sån typ av vänsterfot. Bara önskar han kunde vara lite mer beslutsam i den offensiva zonen. Han har ju någon farlig pass där som föranleder det första målet som Nanasi egentligen blir någon form av flipperspel och den hittar till Nanasi efter något bolltapp från Varberg. efter någon farlig pass från Sebastian Göransson. Men jag tycker det är båda gott, inte bara för de resterande matcherna utan även nästa säsong. Vad säger ni? Har den här U21-matchen som han spelade i veckan kanske hjälpt lite?
Det har nog gett han är rätt mycket självförtroende som spelare. Jag tror att han kan vara en bra kandidat till att spela nästa år. Beroende på vad som händer på transferfönstret med Nanasi. Och det är säkert bud även på en sån spelare som Taha Ali.
Jag tycker jag är jätteglad att ta upp det faktiskt. Jag tänkte på det igår, jag tycker också han var ganska bra. Men jag upplever att folk har liksom hakat upp sig lite på att kritisera honom. Och jag undrar om det kan bero på att man inte riktigt har förstått vilken typ av spelare Sebastian Jörgensen är.
Att man stirrar sig... om att det är mitt fält.
Ja. att man stirrar sig blint på att vi har en massa dribblers i laget. Att alla måste se ut som Tarlin, Anasi och Vecchia. Mm. Men Sebastian Jörgensen har aldrig varit den spelaren. Han är inte den som kommer dra två spelare på kanten och sen slå inlägget. Utan han behöver kombinera sig fram. Mm. Och det tyckte jag han lyckades med ganska ofta. Och jag tror att han gynnas av att Martin Olsson spelade till höger. För Martin Olsson är en helt enkelt skickligare fotbollsspelare än de som tidigare har spelat. Eller den som är, men, ja, precis, helt enkelt. Så det blir mer spel på högerkanten. Mm. Han har ju varit lidande av att vi i princip uteslutande anfallit från vänster. Och sen får han knappt röra bollen i 10 minuter. Sen när han väl får den så förväntas han göra mål. För då står den på ett tillslag liksom. Och det tror jag har hämmat honom i hans spel. Att han behöver vara mer delaktig. Och när vi faktiskt då kan bedriva lite anfallsspel även på högerkanten så kommer han bättre till sin rätt och han får spelare att spela med. Han är inte en enmansshow som det här liksom, som kan vara ensam mot 3 motståndare och snurra upp dem på läktaren och ta sig förbi. Så jag tror att man kanske har haft en fel bild av vad han är för typ av spelare och vad han behöver för att lyckas. Så jag tyckte verkligen att det var ett steg framåt. Sen är det ju rimligt att han inte har självförtroendet där, för han har ju haft en ganska tung start på sin karriär i MFF, men ja, det finns någonting där att bygga vidare på. Och jag tror att nyckeln är att bedriva lite mer handfasthet på högersidan och involvera honom mer i spelet, så kommer vi få se mer om den där fina hänsterfoten, för han har ju några riktigt bra inlägg faktiskt.
Men jag tror också, jag skämtar ju lite när jag säger att det är mitt fel, men vad jag egentligen menar med det är ju att media som här universala begreppet har ju haft stunder där man har hyllat honom till skyarna som ett rån i princip, att Malmö lyckas värva en sån här spelare. Har ju inte liksom den danska medien till exempel förstått hur det är möjligt liksom. Han som hade en extremt bra säsong om det var förra året eller några förra året liksom. Och man trodde att han skulle gå till en mycket större klubb. Och då blir det ju lätt att med de förväntningarna, och dessutom när han kommer till en klubb som Malmö och du gör inte mål på de 3 första matcherna eller vad det är, och dessutom ser lite tvivelaktig ut i vissa aktioner, då blir det svårt. Och sen så bara spär det vidare på att man i poddar säger att han är enbeta piraten och han är liksom han kan inte spela överhuvudtaget liksom, och så vidare, och så ser man att det blir ännu värre liksom med vissa aktioner, att det liksom inte stämmer liksom. Det bara byggs på någon form av bubbla av hat och hån. Vilket är ju såklart märkligt, men han har ju, för att nyansera det lite, har ju inte sett helt 100. Men det tror jag, lite som du säger, kan bero på att högerbacksplatsen har ju inte riktigt stämt snarare.
Nej, precis. Och sen så ska man säga att det är klart att det är skillnad att komma från Silkeborg, där in ganska skyddad verkstad. Mm. Och sen komma till Malmö FF som dessutom spelar på ett sätt som man inte är van vid. Kommer mitt i säsong med skyhöga förväntningar. Prislappen hjälper ju inte i det avseendet. Men sen så ska vi väl också, vi har ju varit inne på det tidigare. Köper man spelare från andra nordiska ligor i den åldern så får man ju inse att det inte är de de spelarna som har den högsta höjden. För då går de inte till Sverige. Alltså lite så får man ju också bara inse att vi kanske ska akta oss för att liksom hypa upp den typen av spelare lite för mycket. Men jag tror att, som sagt, att det är många anledningar till att han inte riktigt fått det att lossna. Det är svårt att komma till ny klubb, ny miljö. Och sen har han hämmats av att vi inte har fått till den där högerkanten. Vilket gjort att vi spelat i princip uteslutande på vänsterkanten. Och så får han bara någon liksom passning en gång var tionde minut som man förväntas göra någonting med. Och så när det låser sig så blir det liksom bara negativ spiral av det hela. Men som sagt, jag tyckte, för vi kan nästan gå in på Martin Olsson i det samma, för jag tycker det hänger ihop. Vi har pratat en del, eller har pratat en del i alla fall, om att testa Martin Olsson på högerbacken. Han har spelat här ganska mycket under träningarna senaste tiden. Men sen så var det den här avstängningen på Pontus Jansson som hindrade de planerna i två matcher. Men jag tror egentligen att det var tanken han skulle att Olsson skulle spela till högerback både mot BP och mot Kalmar, men att han då inte fick den möjligheten. Och jag tyckte det gav väldigt mycket att faktiskt ha någon som hotar och gör lite det som Anton Tinnerholm planerade och gör, alltså det som planerades för Tinnerholm i början på säsongen, just det här att ta sig in i banan. Och det intressanta med att göra det som en vänsterfot är att du får helt andra vinklar att sen skjuta ut bollen igen och komma till avslut och sånt där som vi också ser att Martin Olsson gör. Så jag tror att det är en väldigt stor förklaring till att vi får igång den kanten. Och det är faktiskt flera mål som kommer från den kanten dessutom, vilket ju verkligen inte har varit hört till vanligheterna under hösten. Att skapa mål från högerkanten. Så det är väldigt kul. Och jag tycker han gjorde, Martin Olsson gör en väldigt bra match. Och något som jag faktiskt tänkte på när jag såg matchen lite på en annan skärm när jag satt och jobbade idag. Att han har bara tagit ett gult kort enligt Discovery's statistik. Känns inte det helt sjukt?
Nej, det känns inte helt olikt. Det känns lite olikt Martin Olsson.
Jag har inte dubbelkollat om det stämde, om det var ett skrivfel. Men vi säger att det stämmer, för jag kan inte dubbelkolla det. Så det är faktiskt rätt sanslöst att den karaktären har klarats undan under så lång tid utan att ta ett gult kort.
Ja, det har ju varit situationer som man har sett i matcherna där han har varit på ett Martin Olssonskt sätt varit aggressiv, både liksom när han har tacklat någon och den personen ställer sig upp och bara vad gör du, och han går emot liksom med huvudet liksom pannan framför och sådär som han gör. Jag tror inte att sig undan.
Jag tror verkligen inte på det här med att man särbehandlar spelare som det lyfts fram i.
Menar du att AC inte har en egen regelbok?
Jag menar att han inte har.
Vad är det du säger, Erik? Precis. Har AC inte en egen regelbok?
Nu är vi riktigt kontroversiella här. Ja. Nej, men det skulle säga, det är en otrolig skicklighet att lyckas ha den aggressiviteten och ha den inställningen och den liksom, ja, men det sättet han uppträder på planen och då uppenbarligen hålla sig på rätt sida i de allra flesta fallen. Kortet han fick igår var kanske inte så mycket att snacka om, men jag tyckte han har verkligen steppat upp när han har behövt den här säsongen, och jag tror att det kan vara lösningen på högerbackspositionen i alla fall de tre återstående matcherna, och det kommer väldigt lägligt.
Ja, Sebastian, har du någonting du vill tillägga?
Nej, det har jag väl inte egentligen.
Nej, då måste jag ställa dig frågan här. I eftermatchen så intervjuade de Ryström varav angående liksom att Häcken också vann sin match då mot Norrköping. Och Ryström säger någonting, jaha okej, jag har inte koll på tabellen, jag kollar bara på min match. Och sen så bryr inte jag mig om vad de andra, jaha okej, ligger de trea, det visste jag inte liksom. Är inte detta lite bullshit? Det luktar någonting här konstigt.
Det är nog lite taktik här med att jag tror i det långa loppet tror jag Rydström har rätt i att liksom inte stirra sig blind på vad som händer i de andra matcherna, för då tror jag att man knyter sig mer och då blir kanske matchbilden en helt annan och tror även matchcoachningen blir en helt annan. Men så här kanske efter slutsignal så har han säkert fått rapporter från alla dessa scouter man har och liksom får väl kontinuerligt liksom en flash i antingen i telefonen eller i den platten Theodor Olsson sitter vid att nu har man tagit ledningen.
Mm. Alltså jag tror att han vet att Häcken spelar, men jag tror att han liksom använder media lite grann, vilket han har verkligen inte första gången han gör. Han älskar ju att säga saker i media, och han har alltid en tanke med det han säger. Men jag tror att han lite grann vill liksom spela på det här att Häcken inte riktigt är med i guldstriden.
Det är lite att han vill, vad ska man kalla det, visa upp den här nonchalanta sidan. Liksom bara.
Ja, men jag tror att det är specifikt mot Häcken inför vår match mot Häcken. Så jag ska förklara varför jag tror det.
Kör.
Men jag tror nämligen inte att hade Elfsborg spelat samtidigt, så tror jag han inte hade sagt samma sak. För att det är liksom... Det är inte trovärdigt att man inte har koll på att den liksom faktiskt största konkurrenten och den som leder serien ifall de vinner sin hängmatch idag spelar samtidigt. Men det som är intressant nu de kommande matcherna är ju att om vi förutsätter att Elfsborg gör sitt jobb och slår AIK idag, så går de upp på 60 poäng och då är de 6 poäng före Häcken. Om vi slår Norrköping och Elfsborg slår Göteborg i nästa match, och Häcken givetvis slår dem, jag tror de möter Mjällby borta, då kommer Häcken i princip att vara borta från guldet med 2 matcher kvar. Det vill säga när vi ska möta dem. Och jag tror att det är en jätteviktig faktor för oss. Just att Häcken kommer ha vara mitt uppe i sitt Europaspel, och de kommer vara i praktiken borta från guldet. För de ska då, först så ska de då slå oss om vi gör det vi ska mot Norrköping. Och då är vi en poäng före Häcken. Och sen så ska Elfsborg förlora mot Göteborg, men det tror jag inte de gör. Så då kommer de ha... Ja, då kommer det visst vara klart, inser jag nu. Nej, men inför den matchen så kommer det i alla fall vara så att... Även om Elfsborg skulle förlora sin match, så kommer de vara 3 poäng efter Elfsborg. Så kommer de vara 1 poäng efter oss och 3 poäng efter Elfsborg. Och vilket innebär att om Elfsborg tar poäng i sista matchen mot oss, så vinner Elfsborg. Och om vi vinner mot Elfsborg, så vinner ju vi. Så Häcken kommer liksom inte ha... Den matchen som eventuellt då vinns mot oss kommer vara helt meningslös för dem. Så jag tror liksom att det är det man försöker spela på, att Häcken inte riktigt med i den, och att de ska känna det själva också. Att den där matchen är betydelselös, för det kommer att vara över i praktiken.
Ja, det är så skulle det ju kunna vara. Det är ju,
men förbehåll för att jag kanske inte har fått exakt rätt på matematiken här. Men jag tror att det är det man försöker spela in helt enkelt. Att de ska fokusera på sin Europamatch, och så får vi förhoppningsvis lite avdanket och, eller lite så, lite... Rotera tecken borta.
Vi har ju fokus Malmö, men det är ju väldigt imponerande att Häcken ändå slår Norrköping med 4-1 och dessutom gör det med en målskytt som är ju blott 18 år gammal och gör hattrick den matchen. Matchavgörande helt enkelt, eftersom man annars hade stått 1-1. Och frågan är hur mycket de blir påverkade nu efter uppehållet, och det ska in i Europa igen nu redan på torsdag och så vidare. Men det är en väldigt intressant tanke, tycker jag. Psykologisk warfare.
Och det känns jätte Rydström ifall det är så. Han hatar inte att sätta griller i huvudet på motståndaren.
Ja, jag kan tänka mig det. Det var antingen var det jag funderade på som du sa nu, eller om han på något form av Rydströmskt sätt försökte måla upp som att, eftersom han är väldigt filosofiskt, att det finns ingen tabell. Tabellen är liksom existerar inte. På samma sätt som det här klassiska psykologexemplet att sätta upp en stol på ett bord och sen så berätta varför detta inte finns en stol. Det skulle inte förvåna mig om Rydström håller på med de grejerna i omklädningsrummet heller. Men en grej som rent konkret som jag la märke till, jag vet inte om ni såg det, har hans halspuls ådom? Har ni sett den?
när jag såg att du hade skrivit det och jag så tittade på intervjun, så upptäckte jag att den...
Det är en helt sinnessjuk. Det är halspulsådrarnas Grand Canyon. Det är sinnessjukt stor.
Han måste väl ha, han har väl rätt hög puls i det läget efter den matchen, den avslutningen, så att det är väl rimligt.
det är ju klart att det är, han är ju otroligt vältränad, det ser man ju på när man tränar 4 gånger i veckan liksom. Så det skulle inte förvåna mig om han gjorde något pass innan liksom där, och dessutom dränerar sig på någon form av vätska liksom, så att han ser ännu mer rippad ut liksom. Vem vet, men det, jag reagerade starkt på den här halsbrusorden. Jag tänkte på den hela tiden under intervjun, så pass mycket att jag var tvungen att se om intervjun, för jag hade inte ens koll på vad han sa. Så att, lite intressant kuriosa, kanske för de flesta absolut inte, men kanske sitter någon läkare där som kan förklara varför den halsbrusorden är massiv. Förlåt, tillbaka till matchen. Det här var ju verkligen proppen ur, kände jag. Hur kommer detta vara, det här resultatet vara viktigt för de nästkommande mötena? Eller är det bara att det, okej, vi har mött Varberg, det ska vara en sån här stor vinst liksom?
Jag tror att det var ganska viktigt. Jag tror inte man hade fått samma mentala skjuts av en liksom 2-0-seger eller en riktigt krampaktig 1-0-seger, för då hade det nog varit så, vi klarade knappt av Varberg. Jag tror man behövde det här för att hitta glädjen, och särskilt efter den matchen mot Kalmar. Så jag tror det kommer vara viktigt. Sen är det ju målskillnad också en faktor som verkligen inte ska underskattas.
Vad säger du, Sebastian? Kommer vi se effekt från de här matcherna?
Jag tror som Erik säger att denna matchen var ju välbehövlig på det sättet att man gör mycket mål i denna matchen, plus att det kan ju också bli så att vi inför sista matchen mot Elfsborg kommer att stå på lika många poäng. Och då är det kanske viktigt att vi ändå har målskillnaden att gå på.
Jo, men jag tänker bara rent mentalt. Skit i resultat liksom så. Men rent mentalt behöver man en sån här förkrossande seger.
Jag skulle vilja säga en ketchup-effekt, men det är sak samma. Men jag tror att spelarna behövde detta självförtroendet efter bataljen i Kalmar, att liksom försöka studsa tillbaka och känna glädjen till sporten igen.
Och så det tror jag också att det är viktigt att stänga matchen, för vi såg ju det i flera tidigare matcher, men BP var ju ett jättetydligt exempel att vi börjar bra. Ja, och sen får vi inte in det där tredje målet, och när vi inte får det så blir vi helt plötsligt nervösa när det kommer en kvittering eller en reducering, och så blir det en jättejobbig slut av matchen. Här var det lite samma läge efter 1-0 där efter andra halvlek, att hade vi inte gjort det andra målet tidigt, kanske det hade kunnat bli lite inte nervöst, men nu gjorde man 2-0 och sen snabbt 3-0. Det tror jag var en viktig mentalt, att man visade för sig själv att vi kan faktiskt stänga en match för en gångs skull, vilket vi då inte har gjort på ett bra tag. Så den tror jag blir viktig framöver. Och sen alla mål är bra också givetvis, att få visa att spelare som Tarli och Nanasi och Vecchia visar att målformen håller i sig.
Men det var ju ett fokus från studion igår på Kiese Thelin, att behövs han, behöver han göra mål för att Malmö ska kunna ta SM-guldet? Behöver han komma in i målformen igen de här nästkommande mötena? Och om han inte gör det, är det givet att Malmö inte tar SM-guld då? Och jag tänkte, jag vill gärna bolla det med er, så att, vad säger du, Sebastian?
Jag tror väl, även om man låter raljant, så tror jag väl i det långa loppet så tror jag ändå vi behöver Thelin. Oavsett om man kan vara hård och säga att han bidrar inte med några mål, men betydelsen i matcherna, så tror jag faktiskt att i det långa loppet så tror jag att han kan vara avgörande på många sätt.
Ja, och jag tycker att han hade en period där i somras där han varken gjorde mål eller gjorde så hemskt mycket nytta i det offensiva spelet. Så menar ju Rydström att han alltid är duktig i pressen och styr det där, och det är inte jag kvalificerad nog att utvärdera, men att han kändes loj, att han inte vann några dueller. Men sen tycker jag att han senaste matcherna har liksom insett att om jag gör det jobbet så gör jag i alla fall nytta. Jag tycker han vinner mer dueller, jag tycker han skarvar vidare, rätt mycket passningar. Han han är mer ett orosmoment i straffområdet än vad jag upplevt han var när han var som absolut sämst. Och jag för mig att AIK borta var en sån match där han kändes bara osynlig. Men nu tar han duellerna, han tar jobbet och han gör faktiskt nytta i det offensiva spelet trots att han inte gör mål då. Som gör att han skapar ytor för sina medspelare. Och fortsätter han med det så tror jag att det finns tillräckligt många målskyttar i laget för att vi ska klara oss i de tre återstående matcherna. Sen är det klart att det är inte hållbart över tid att ha en central anfallare som inte gör mål. Men det tror jag egentligen bara det kommer att gå över efter säsongen. Så kommer vi nog sen en helt annan Kistelin till nästa säsong. Men nu tror jag att det räcker att han bara är där och stångas och är jobbig och försöker liksom vinna duellerna och bara vara ta på sig så mycket bevakning som möjligt i straffområdet. För problemet som man ser ibland när vi inte, de frågorna vi inte har spelat med Kristelin när han byts ut, är att det blir väldigt tomt i boxen. Och när vi har sådana spelare som Bussanello som är extremt duktig på att komma fram och slå bra inlägg, också då även med Sebastian Jörgensen som man har fortsatt spela, det är att det inte finns någon annan att slå de inläggen på. Jag tycker vi tappar lite tyngd framåt. Jag hoppas att han fortsätter spela och jag tror att han kommer göra nytta även om han inte gör mål.
Och även om han inte gör mål så kanske vi får in ett nyförvärv i form av den 17-åriga Milos Lukovic som gör då stor succé i Belgradklubben FK IMT. Det här är alltså en anfallare som har nätat 5 gånger på 10 matcher för nykomlingen i den serbiska högsta ligan. Och det har ju skrivits från Mozarts Sport i veckan att Malmö FF är redo att lägga ett bud på 1,7 miljoner euro, vilket är motsvarande ungefär 20 miljoner kronor. Det intressanta i den aspekten är ju inte att det kommer ett rykte om en 17-årig anfallare från Serbien, för det har vi sett förr, men däremot det intressanta är ju att Rydström kommenterar ju detta och säger jag har rätt bra koll på honom och att det är en position de kollar på. Sen så gör han ju det här klassiska att han, ja men det är en av flera vi kollar på och det låter fel att säga, men vi tittar på alla spelare och sen trattar vi ner det. Men att man är villig ändå lägga rätt så mycket stålar dollars på en ung spelare säger ju en hel del tycker jag.
Ja, det gör det. Och det är ju en liga som vi vet om att Malmö tittar på och har uppenbarligen bra koll på. Vi var ju på någon ytteranfallare förra sommaren, måste det varit. Eller var det den här sommaren? Yeah. Kommer inte riktigt ihåg.
Vad heter han? Stefan. Stefan någonting.
Mitrovic.
Mitrovic.
Precis. Precis. Det var nog förra året. I alla fall, så vi vet om att det är en liga som vi scoutar och har bra koll på. Sen vet man också om att det finns klubbar som tycker om att använda Malmös intresse för att trissa upp priser och dra till sig intresse från andra klubbar. Så vi får väl se. Men det som jag tycker är mest intressant med det ryktet är väl att är inte han en exakt sån profil som Gudjonsson. Alltså nu är väl Gudjonsson kanske då har han blivit ett år äldre då. Men man undrar lite grann om vi skulle ta in en ny anfallare i 17-18 års åldern som har ungefär samma fysiska egenskaper som både Kristelin och Gudjonsson. Vad händer då med Gudjonsson? Har man gett upp på honom redan? Man kan inte ha tre sådana spelare. Alltså, vi kan inte ha 2 unga centrala anfallare som är väldigt lika varandra. Det känns lite onödigt, va?
Ja, eller är det det? Vill man egentligen inte ha, man vill söka efter en spelartyp, det är den spelare som vi måste spela, men och de är inte överdrivet dyra i kostnad de här 17-åringarna. I alla fall inte Gudjonsson, kan jag inte tänka mig.
Ja, Gudjonsson är väl inte så farligt dyr, men jag tänker att den här
jo, alltså klart, lägger du 20 miljoner
i transfer och ja, när man lägger så mycket transfer så vill ju normalt sett spelaren ha rätt hög lön också. Kan man ha 2 sådana på bänken?
Nej, alltså
Kristelin ska ju ingenstans, antar jag. Om inte han får feeling och vill dra till gulfen igen så har jag ju svårt att se att han ska någonstans.
Nej, jag tycker ändå inte man ska inte släppa Kristelin heller.
Nej, det tror jag inte man gör. Jag tror inte han är sugen på att dra heller. Så det skulle vara om man får något bud som man bara det är för mycket pengar att säga nej till. Men det känns inte som att han är i det skedet av livet just nu i alla fall. Nej. Och då kan man inte ha, känns inte som att man kan ha 2 spelare i den åldern som ska stå bakom honom. Han har inte skadeproblem, han har ju spelat bara med en central anfall, det räcker ju med en, känns det som i alla fall. Så jag vill lite frågande kring vad, om det nu här stämmer, om det kan innebära att man kanske lånar ut Gudjonsson eller inte tror, eller ja, att man inte tror på honom längre, eller om han har skadeproblem som han har varit borta med ryggbesvär under längre period, om de är så pass allvarliga att det finns att man befarar att han kommer få svårt att få igång karriären igen.
Alltså, jag tror inte det är så allvarligt, men jag kan tänka mig att det är lite att det är osäkert för Malmö FF att ha en enda anfallare och en annan som man är osäker på rent fysiskt var han står. Men om jag också har hört rätt så är väl Gudjonsson väldigt bra på träningar, eller har visat sig vara bra på träningar, men MFF är inte helt nöjda med honom i matcher.
Mm. Nej, jag har inte, han har varit skadad under tiden just som jag har med bevakade träningar, så jag har inte sett honom träning, men jag hörde att Alexander Axén i Fotboll Skånes podd var väldigt imponerad av Gudjonsson tidigare under säsongen han tränade, och han gjorde en del mål i U21 också, om jag vill minnas. Så att det förvånar mig lite grann att om det skulle vara så att man inte är helt nöjd på vad han har presterat när han har varit frisk, men då kanske det är mer troligt att man helt enkelt tror att det kan bli svårt för dem att komma tillbaka under närmsta tiden, att man därför bara vill ha en ny backup liksom. Och uppenbarligen har den här serben då bevisat sig på i en högsta liga, och det är ju klart att då är ju kanske det inte är lika långt till att spela i allsvenska som det var för Gudjonsson, som trots allt som väl inte hade spelat seniorfotboll.
Nej,
vad jag vet.
Men oavsett vilket så har vi en Kiselin som behöver få igång målskyttet, tror jag i alla fall, de här nästkommande mötena. För att jag har en känsla av att han kan verkligen behöva göra avgörande mål mot lag som Häcken eller Elfsborg. Och jag får en känsla av att han också kommer göra så. Men det får vi se. Däremot så är det ju också oroväckande att Oliver Berg missar ju det som är kvar den här säsongen på grund av ett knäproblem. Och hur stort kommer det tappet vara, det kan vi ju inte säga om nu, men han har ju på sina matcher gjort 2 mål och 3 assist på 6 matcher, tror jag det är. Och det är inte 6 matcher från start, om inte jag är helt fel på det.
Nej, han har varit väldigt effektiv, så att, där det är det jättetapp såklart, och det gör ju att vi har mindre alternativ att laborera med, och han är ju en av de spelarna som är väldigt duktiga på komma till avslut och slå avgörande passningar. Så det gäller ju att vi hittar ett sätt att ersätta honom. Och då tycker jag att den här som jag är inne på behöver bli lite mer konkret. Men också att Stefano Vecchia fortsätter att vara frisk och leverera poäng, vilket ju han ju gör. Men vi blir lite tunnare framåt, så blir lite mindre direkta och konkreta när Oliver Berg inte spelar.
Och man kan väl lugnt säga, Sebastian, jag har ju varit inne på det tidigare, men en exorcist behövs ju i Malmö snarast, för att det här är ju inte normalt. Det kan inte ha så här mycket skador, det är helt omöjligt. Eller ja, uppenbarligen är det ju inte det, för att det har man ju. Men någonting måste man ju göra. Vi kanske lanserar något specialavsnitt om det senare. Men jag hade gärna velat gräva mig i vad är det som händer. Är det rekryteringar av spelare som har en skadehistorik? Är det fysio som är det konstiga? Är det rent av så att man tränar på plast och gräs i smyg, som gör att man liksom inte klarar av att den här skiftande balansen? Liksom? Är det rent av gräset på hybridplanerna som inte håller liksom? Är det för tuffa träningar? Jag vet inte. Jag kan
jag
stå
tror
här.
Faktiskt att det mesta är otur numera.
Kan man ha mycket otur?
Men jag tycker det vi har haft ganska lite av den här säsongen är ju klassiska belastningsskador som baksidor och sådär. Det är ju Tinnerholms ljumskar. Men i övrigt har det varit konstiga. Det har varit smällar. Det har varit mer den typen av skador som ju kan vara svåra att förklara. Alltså, ACs hjärtproblem, de har ju ingenting med med Malmö FFs liksom, träningsupplägg att göra och ja, veckas
Nej, det började ju förra året.
Men förra året då tyckte jag vi hade väldigt mycket belastningsskador, väldigt mycket, alltså väldigt många spelare som gick runt och hade skadeproblem mest hela tiden. Och där var man väl inne på att man hade en idé om att man skulle träna så väldigt hårt på säsongen för att bli ett intensivare lag. Men den typen av skador tycker jag inte vi har. Så istället har vi bara fått en massa märkliga skador och incidenter som ja, det känns som att det var extrem oflyt. Sen kanske det finns någon förklaring till varför det sker, men det känns mer som att vi har gått från att haft en felsatsning, om man ska säga, i det fysiska till att bara ha ren jävla skär otur.
Ja, jag är bensäker när jag säger detta, men fram med Ujja-brädan, för att det här behöver man ju fan kolla upp.
Ja, jag är med dig på det faktiskt.
Jag vill se Ola Toivonen och Daniel sitta i någon form av seans och bara så här i ett mörkt rum liksom på Eleda stadion i Zlatan-logen eller vad det nu heter. Bara, beror våra skador på plasten i allsvenskan? Och så bara, nej, okej, vad är det här? Och så vidare. Kanske till och med ha en sån här åtta boll liksom, som man skakar bara för att se vad som händer. Vi ska gå vidare från andar och onda aningar, man säger. Det är så att damerna spelar hennes mot Onsala på Malmö stadion med matchstart 14.00 på söndagen. Och jag tänker att vi behöver bara annonsera det, för det kommer också bli en seger, 100%. Och sen så kommer herrarna möta IFK Norrköping på Platinum Cars Arena söndagen klockan 15.00, även på söndag helt enkelt. Jag känner att vi låter det vara därhen och avslutar detta avsnittet egentligen med att säga att podden som ni har lyssnat på heter Urljusblå ögon. Den finns på Twitter, på Spotify och lite vad som helst egentligen. Det är bara att söka på vårt namn så kommer det upp. Har ni några frågor, diskussionspunkter som ni vill lyfta, så är ni varmt välkomna att höra av er. Och med de orden så vill jag bara säga att tack för att ni har lyssnat.